Vi läser tillsammans ur Lukas, det 11:e kapitlet. Verserna som följer det vi fick höra innan om Marta och Maria. Lukas 11, vers 1-13. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han hade slutat sa en av lärjungarna till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Kära vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom någonting för vänskaps skull, så gör han det för att den andra är så påträngande och han ger honom allt han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas för er. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska inte då fader i himmelen ge helig ande åt den som ber honom? Vi ska börja med att lyssna på 20 sekunder här ifrån en låt av Andreas Jonsson. Men den här låten hade han en hit för nu 9 år sedan, 2006. Och lyssnar man på texten så är den inte jättefrom direkt. Making me glorious, görandes mig underbar, eller vad ska man översätta det med. Men jag skulle vilja, som just den här frasen, making me glorious, skulle jag vilja ta med i den här förkunnelsen. Och skulle nästan vilja göra som Frälsningsarmén gjorde för på 1800-talet, när de tog fram på allt fler orter, tog de låtarna som var populära och sjöngs på barer runt omkring och satte kristna texter till dem. Och den här texten skulle kunna fungera, eller den här låten skulle kunna fungera alldeles utmärkt till det, om man behåller making me glorious. Jesus, han väckte inspiration. Lärjungarna såg honom be och blev inspirerade och ville också kunna be som Jesus. Lär oss att be. Och jag tror att det är stor skillnad på att få bli inspirerad och att få dåligt samvete. Det värsta scenariot som jag kan ha utifrån den här gudstjänsten är att jag skvätter ut en dåligt samvete till människor här som säger: Nej, nu ber jag inte tillräckligt heller. Och så går man hem och så gör man ingenting annorlunda mer än att man känner att man är lite mer samvetstyngd. Då har inte speciellt mycket gott kommit ur den här gudstjänsten. Nej, så vill vi inte ha det. Men inspiration, det är någonting annat. Och det hoppas jag vi kan hämta ifrån texten här. Alltså, Lukas lyfter många gånger, eller tar många gånger upp det här, att Jesus ber. Och det kommer en gång på gång att Jesus ber. Och vid flera tillfällen är det helt uppenbart att lärjungarna också såg att Jesus bad. Till exempel när han precis hade blivit döpt, så står det att han stod kvar och bad och helig ande sänktes ner över honom. Eller när de var på härlighetens berg och Jesus stod och bad och blev förhärligad. Och han blev liksom, ja, mer eller mindre självlysande, om vi läser texten där. Och de fick se honom, inte först och främst som den mänskliga gestalten, utan som den Gud han faktiskt är. Det händer någonting när Jesus ber. Och jag är övertygad om att det händer någonting med oss också när vi ber. Att vi också kan bli glorious, förhärligade eller underbara. Får vi upp de här bilderna, om vi börjar med den första bilden där. Guds tillvänd står det där, och vi ser ett antal solrosor som vänder sig mot solen. Och det är ju en utav de värderingarna som vi har i vår församling och som vi lyfter fram på olika sätt det här året. Att få vända oss mot Gud, mot hans härlighet, och insupa den och låta den forma och påverka oss. Och vi ska ägna ett antal gudstjänster nu framöver åt att lyfta fram det här att vara Guds tillvänd och vad det innebär. Vi tar nästa bild, som är en bild utav en liten ekplanta. Men så liten och späd den är, man knappt ser stammen där som en tråd, så har den utvecklat flera rejäla stora blad för att exponera sig mot solljuset och ta in den kraft och den energi som den här lilla plantan behöver för att växa. Och det som händer, kan vi se på nästa bild, är att den lilla plantan stannar inte med att vara en planta, utan den blir ett väldigt träd. Men fortfarande så sträcker den ut sina grenar och så många löv som bara får plats för att få maximal exponering utav det livgivande solljuset. Och jag tänker att vi också är sådana som människor, att vi behöver exponera oss inför Gud och ta emot det han vill göra och ge oss, och leva i kontakt med hans livgivande ljus i vårt inre. Och där är bönen en sån otroligt viktig faktor. Det var synligt och klart i Jesu liv, och lärjungarna såg att Jesus hade någonting som de ville ha. Just att vara lärjung, att vara kristen, är ju att vara lärjunge. Man blir aldrig riktigt någon form av mästare, utan man behåller det här lärjungaperspektivet livet igenom. Hur mycket vi än lärt så finns det mer att ta till. Den som är mästaren är ju Jesus. Att vilja lära är en utmärkande drag som kristen. Och här ber lärjungen att han vill inte lära sig om bön, liksom sådär lite akademiskt, så här kan olika bönesorter se ut, utan lär mig att be, att faktiskt leva i bön, att praktisera bön. Och ska också den här förkunnelsen bli uppbygglig, så hoppas jag att vi kommer åt det här perspektivet, att det finns alltid något mer för mig att lära. Det kan finnas något mer för mig att upptäcka och ta till mig och växa in i. Fler löv som kan utvecklas ut. Det är ju faktiskt rätt härligt att gå runt nu och se i lövsprickningen hur alla trän växt till liv utav solen och våren. Har jag lärt klart om bön? Finns det ingenting mer att lära? Nej, jag tror det. Jag tror att det finns mer att lära. Och att vi allihop på ett eller annat sätt kan ta ett steg närmare. Alltså när jag läser vad Jesus säger och gör, så känner man sig ganska liten som förkunnare. Han var, och i den här texten märker vi att han var en suverän ståuppare, komiker, som kunde fånga sin publik, som kunde säga någonting verkligen underhållande, men också med en poäng som drev liksom någonting högst väsentligt. Och här kommer han med den här briljanta, vad ska jag kalla det, någon form av motliknelse, för att det är en ganska märklig situation. I den här kulturen så fanns det inte så här väl utbyggt med motell och hotell och sånt där, och man kunde, så att man tog in i väldigt många värdshus eller så, utan mycket för att man skulle kunna resa och färdas till olika platser byggde på människors gästfrihet. Att man tog emot människor i sina egna hem. Och gästfrihet var en verkligen en dygd och en heder. Och att inte kunna leva upp till det här med gästfriheten, det skulle vara en sån enorm prestigeförlust för en människa. Att man anses liksom vara snål eller liksom, ja, i den situationen vill man inte vara. Och nu har det kommit någon framåt midnatt och knackat på dörren. Kanske har de valt att resa ganska sent, det är varma dagar, och nu kommer de äntligen fram. De är trötta, de är hungriga, de vill ha någonstans att sova och kanske någonting att äta. Och min vän kommer in till mig, men jag har ju ingenting att bjuda på. Det är tomt här i skafferin. Och så ger han sig iväg då ut, knackar på hos grannen. Måste hjälpa mig här då. Och vi känner ju alla igen situationen. Man ligger där i sängen. Man hör någonstans långt bort att det är någonting som vill ha min uppmärksamhet. Nej, jag drömmer nog bara. Jag somnar om. Men så, ja, den här grannen är alldeles för ihärdig och för påstridig. Så han lyckas inte jaga bort honom, utan hans bättre jag, eller vad man nu ska säga, vaknar så småningom. Han lufsar upp där och krafsar ihop tre bröd i skafferiet och ger till den grannen, så man ger sig av någon gång så man får somna om. Vad är det för gudsbild egentligen? Är Gud sån där? Ligger han och sover i sin himmel så man måste liksom vara riktigt jobbig och påstridig? Nej, sån är inte Gud. Men Jesus knyter an liksom till vår mänskliga jag. Men det finns ändå en poäng som han vill ta vara på och föra vidare det här. Och i texten används ordet att vara påträngande. Andra översättningar är liksom ihärdig eller uthållig. Liksom. Och det tycks finnas något väsentligt faktiskt i bönen att inte ge upp, att inte vara försplittrad i sin vilja, utan angelägen om det som man vill be om, att det får fånga ens hjärta och sinne, och att man verkligen lyfter det här ifrån hela sitt hjärta inför Gud. Det här är min angelägenhet. Att vara hel i sin bön. Och Jesus uppmuntrar verkligen det här aktiva bedjandet då. Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ja, vår kung, han pratade om att man inte bara kan vänta på att stekta sparvar flyger in i munnen på en när man liksom gapar, men utan att det krävs någon form av egen aktivitet. Och Gud vill se vår delaktighet i sitt eget verk också. Han vill höra våra röster, han vill involvera vår vilja i det han har tänkt att göra i våra liv, i våra sammanhang. Han frågar efter oss. Gud är definitivt inte lomhörd, men det ligger någonting i det som lyftes här med Bartolomaios som var blind. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jesus frågar oss. Och vi behöver tala till honom. Det här är angeläget för oss. Det är så, det säger någonting väsentligt om bönens väsen. Det är en relation, en dialog för oss att gå in i. Att tala faktiskt till vår Gud. Ett annat perspektiv i det här med bönen och som blir tydligt här, det är vem är det som vi ber till? Och det Jesus lyfter fram i den här texten, det är ju Gud som far. Och att vi får närma oss Gud som till en far. Och nu vet jag det, att vi kan ha skadade erfarenheter och bilder utav föräldraskap och faderskap. Men och det kan faktiskt vara ett bekymmer som man måste få också bearbeta också i sin gudsrelation, för det kan ha en tendens att smitta varandra. Men jag tror att vi kan också ha en förståelse för vad det goda faderskapet och föräldraskapet innebär. Att bli förälder, det påverkar och förvandlar en människa djupt. Och konstaterar det där att en person då som eller jag tänker på mig själv, så försöker normalt sett vara ganska, ja, men man tittar sig i spegeln innan man går ut och tittar, ser jag någorlunda proper och ren och hel ut så där. Men när man då är småbarnsförälder och har en liten spädis, så tänker man till slut, jag är bara lite nerspydd där i hörnet. Det gör ingenting. Jag kan nog gå ut så här. Livet får andra prioriteringar. Åtminstone om man har haft ett spyende barn. För då får man byta många gånger kläder. Och föräldraskap kan plocka ut en del saker som inte är så vackra hos en människa. Men jag tror faktiskt att för det mesta plockar ut det goda, det vackra hos en person. Och den här välviljan mot en annan människa och uthålligheten i det. Och jag tänker på vår äldsta kille som var ett litet kolikbarn. Och som höll oss vaken om nätterna och om dagarna också, när man tyckte man behövde få sova i kapp och sådär. Och så går man runt och vaggar det här barnet som till slut börjar komma till ro någon gång framåt 3:30 tiden liksom på natten. Och så känner man, nej, men nu är det väl dags. Och så blir det lite långsammare och lite långsammare. Och sen så sätter man sig ner på sängen och så försiktigt, försiktigt. Och så lägger man ner barnet och så låter det ganska snart. Och så, nej, upp igen. Och så tar vi 45 minuter till. Och att man gör det här för en annan människa överhuvudtaget förvånar mig. Men det väcks någonting hos en som förälder. Som gör att man står ut med en hel del. Och jag tror på en, ursäkta uttrycket, på en nerspydd Gud. Jag tror på en Gud som bär oss nära sig själv. Trots att vi ibland inte riktigt är så genomtrevliga att ha att göra med, så finns det en enorm kärlek ifrån denna Gud och en enorm vilja till närhet och det bästa för oss. Så när Gud talas om som far, så är det liksom inte, då vill inte Jesus tala om någon abstrakt skäggig gubbe någonstans långt borta, utan en Gud som vi kan ha en otroligt nära gemenskap med och som älskar oss intensivt. Och Gud har verkligen bevisat sin kärlek till oss. Han är djupt involverad i din och min livshistoria och i hela mänsklighetens utveckling. Och han har bevisat sin kärlek för oss. Och tydligast i det Jesus gjorde på korset för oss. Gud är inte abstrakt långt borta någonstans, utan han är hjälten som stigit ner på slagfältet. Han är den som strider för oss, som står upp i kampen mot ondskan och vill upprättelse på alla områden i våra liv. Och det är till den guden som vi får komma, som vi får be till. Och när Jesus nu lär oss och be, så börjar han med orden då: låt ditt namn bli helgat. Och här kan vi lyfta in en hel del om tillbedjan och lovsång, och det tänker jag återkomma till i kommande förkunnelser. Men namnet, det är ju på något sätt en kontaktyta mellan två personer. Jag tittar på Lasse här framför mig, och när jag säger hans namn så hajar han till lite grann och tittar på mig. Vi får kontakt med varandra. Jag skulle ropa på någon som såg lite mer frånvarande ut än just det nu. Att få ha namnet helgat, rengjort någonstans. En ren kontaktyta mellan oss. Och kontaktyta mellan fadern och barnet, då får jag också tänka på inte bara de här besvärligheterna som kunde vara med en liten spädis, utan de ljuvliga stunderna också. Och tänka på när man fick de här små liven till ro, kunde lägga parvlarna, en i taget var det ju naturligtvis, de är lite olika ålder, en parvel på bröstkorgen, och lägga sig ner för att själv komma till ro och bara andas i kapp. Och det går två spädbarns andetag på ett vuxet andetag, och komma till ro tillsammans. De små barnen lyssnar på mina hjärtslag, och så har vi det bara fridfullt ihop med en rejäl kontaktyta mot varandra. Och jag är helt övertygad om att Gud vill bjuda in oss till en aldrig så nära kontakt och gemenskap med honom, en verklig relation. Och den här bönen, låt ditt namn bli helgat, låt oss få ha denna gemenskap, denna kontakt med varandra. Också bönen om förlåtelse handlar också om den här gemenskapen, kontakten, att det verkligen får vara rent, ingenting som skiljer och separerar oss. Och säga en hel del om det. Men det talas också om andra saker i denna bön. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Alltså våra behov, våra begär, det vi önskar. Och här lyftes det här om söndagen, Ingmarie, en text om att Gud faktiskt vill tala till oss genom våran längtan och det vi begär och det vi önskar. Att det kan vara ett sätt att också bli medveten om vad som är Guds vilja i vår liv och komma till honom med våra behov och våra begär. Och där kan jag ju inte annat. Gud liksom, han tycker inte det är jobbigt när vi kommer till honom med det som är våra önskemål. Han blir inte besvärad utav det. Utan vi får verkligen komma i full frihet och säga: detta längtar jag efter, det här skulle jag vilja se, det här behöver jag, detta är angeläget för mig. Och också där, om vi drar oss kvar till de här spädbarnsbilderna, så tänker jag på den här reflexen som de små barnen har när de är hungriga, och man kan ta lite grann på ena kinden, och så märker de att man nafsar liksom efter bröstet då, och så börjar de nafsa. Det är också sån här härlig bild. Och som pappa känner man sig lite maktlös, och det är det bara att lämna över till mamman i det sammanhanget. Men jag blir ju inte arg på barnet för att det är hungrigt. Liksom. Jag kan bli lite frustrerad om mamman skulle vara iväg någon gång och handla och dröja en timme för länge. Då blir jag frustrerad. Men ett barns begär, spädbarnets begär, det frustrerar inte mig som far, och inte heller Gud blir frustrerad när vi kommer till honom med det vi begär. Det talas om att vi ska, hur står det här nu? Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Att få leva i den här dagliga förtröstan, den här ständiga, ja men idag kommer Gud ge oss det vi behöver. Vi har ju en tendens som människor att tänka på, ja men vad ska hända där framme om ett halvår, om ett år när vi blir gamla, vad det nu är. Men, nej, men ge oss idag det bröd vi behöver. Jag tror att det är också ett perspektiv att lära sig den här förtröstan på Gud. Han har koll på läget, även när vi inte riktigt känner att vi har det. Så blir vi också involverade i Guds rike. Och som vi växer som människa så växer också våra perspektiv. Och vi får se att tillvaron, livet, det handlar om bara mer än bara jag själv och Gud. Det finns någonting större, något vidare. Det finns andra saker här. Ett Guds rikes perspektiv. Hela världen går upp för våra ögon och vi drar in vår omvärld i bönen. Och jag tänker på det barnen då som växer och som inser att världen är större än ja, vaggan och rummet och kvarteret, utan det finns liksom en stor vid värld och att få växa också som kristen och människa och ta in detta i vår gudsrelation. Och här finns också ett, jag vill återkomma till det här ordet som jag nämnt någon gång innan, självförglömmelsen, att att nu har jag precis sagt att man får vara självupptagen och det får man vara. Men det finns också en friskhet i att när man ser saker och ting ur Guds ögon och vår förtröstan kring honom växer, då blir Guds angelägenheter så stora att vi inte blir så bekymrade om vår eget, utan vi är angelägna om det som är Guds angelägenheter. Hur ska detta gå till? Hur kan vi be? Ja, jag tror att det finns många sätt att be. Och jag kan inte rada upp dem alla. Men några praktiska instruktioner. Jag tror på den långsamma läsningen utav bibeltexten till exempel. Att stanna upp inför bibelordet och läsa så långt som man känner att ja, men här är det någonting som griper tag i mig. Och när man har gjort det så vänder man sig till Jesus i bön och talar om den här texten till honom. Den här texten, den innehåller något löfte, någonting jag skulle vilja se i mitt liv. Hur ska vi göra för att det här ska bli tydligare? Kan du vägleda mig om detta? Eller det här som står där, det här fattar jag inte alls. Hur kan det vara så? Varför står det på det här sättet? Jag begriper inte, man kan tala om det också. Att tala med Jesus om en bibeltext. Men jag tror också att man kan använda Herrens bön som ett slags rubriker för den personliga bönen, att sortera in sina böner. Och man använder Herrens bön som och meditera liksom över varje vers. Vad innebär det här helgade namnet? Vad innebär att Guds rike ska komma i mitt sammanhang? Vad innebär det att Guds vilja ska ske som i himlen, som under den här dagen, i min församling, på min arbetsplats, bland mina vänner? Och så kan man arbeta sig igenom eller be igenom Herrens bön och få en heltäckande bön när vi talar med vår Gud. Det kan finnas andra sätt att praktiskt gå vidare och fördjupa sig i bönen, som kan lämpa sig olika beroende på vad vi är i situationen. Att gå av bussen en station tidigare och tala med Gud om vår arbetsdag eller dagen som ligger framför, och be för människor som man ska möta till exempel. Någonting som jag tror är väldigt angeläget, det är att odla en rytm, en vana, en puls som hjälper mot den splittring som vi lever i idag. Det finns en världens splittring, och den här texten som Teofil läste för oss innan om Marta och Maria, jag tror att det är en viktig text för oss att stanna upp inför. Marta som var stressad kring alla praktiska angelägenheter som behövde fixas och donas, och nu fanns det gäster i hemmet och det var mycket som skulle göras klart. Och Maria som stannar upp inför Jesus. Skulle jag använda ett ord kring det som vi kämpar med i vår tid och som många av oss har gemensamt, så är det just splittring. Att vi lever under sådana omständigheter att vi känner att tillvaron drar oss åt många håll på en och samma gång, och att vi kanske upplever vår egen otillräcklighet. Att ha en rytm som faktiskt får vara viktigare än allt det här andra som drar mig åt olika håll, och prioritera bort de andra sakerna och låta gemenskapen och bönen med vår Herre få vara en tvärbalk som binder samman de övriga plankorna i vårt liv. Det hjälper oss mot världens splittring och från världen att, ska man säga, ta kontroll över våra liv. Att ha en rytm hjälper oss också mot jagets splittring. För det är ju så att oavsett vad man ska ta sig för, så det är inte alltid som vi har samma lust och glädje i någonting, oavsett egentligen vad det är för någonting. Men ska man komma någonstans i bönen, så kan man inte bara gå på känslolivets upp- och nedgångar, utan hitta en puls, en rytm som går utöver att jag har lust eller jag känner för det eller jag har inspiration till det just här och nu. Utan man gör det oavsett vad känslolivet säger till en för stunden. Så blir den här rytmen också en hjälp mot själens splittring. Så säger Jesus mot slutet där: om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Det finns en vilja, en längtan från Gud att förse oss med helig ande. Och helig ande, det är ju, det ska vi också få tala mer om så småningom här, men det är ju dels Guds sätt att vara närvarande hos oss. Det är så som själva gemenskapen med Gud kommer till uttryck. Det är en kraft till upprättelse i våra liv, och samtidigt en kraft till tjänst. Att kunna göra det Gud vill ska ske. Och Gud vill verkligen förse oss med sin heliga ande. Han vill ge utav den. Och Jesus säger upprepade gånger, liksom, kom till mig och drick. Jag vill att ni ska få del utav det här. Så låt oss på ett speciellt sätt be om helig ande och ta emot utav Gud när han ger oss. När vi gör det här, då kommer vi upptäcka att Gud gör oss glorious. Han förvandlar oss. Det händer någonting när vi sträcker ut våra löv, när vi exponerar oss mot honom. Vår gemenskap med honom kommer djupna. Våra liv kommer inte förbli de samma. Saker och sammanhang kommer förvandlas. Vår församling kommer inte se likadan ut. Det kommer finnas en större växtkraft, och Guds tankar kommer på ett än tydligare sätt få ta plats hos oss. På vilket sätt kan du, kan jag växa i bönen? Vad är nästa steg för oss? Ska vi be? Jesus, nu har vi läst dina ord om bön och denna inbjudan till att leva i gemenskap med dig. Hjälp oss nu att se vad vi har för möjlighet att sträcka ut våra löv, att ta emot det ljus och den värme som du vill ge. Lär oss att be. Att ta emot utav din ande. Amen.